Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Avsnitt 34. Rullar vi nyheten. Välkomna till ännu ett avsnitt av Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggemannen Ekberg. Det var en ny vecka och det har hänt grejer sen sist. Jag har blivit bloggare. Jag går helt fel håll. Jag börjar med en podd, sen en blogg. Det brukar vara bloggare som blir poddare. Och jag vet inte när jag ska starta en YouTube-kanal. Men vem vet, det kanske kommer det också. Men då är det så här att jag har startat en blogg. Och den ligger på sporthälsa. Och det är sporthalsa.se. Och där letar man sig in bloggar. Där finns bloggen DFVS eller Daniels blogg. Ni kan gå in också, det finns länkar via den här gruppen på Facebook och mitt Instagram. Jag sprider det här rätt så mycket jag kan. Det får gärna ni också göra. Jag skulle vilja att den här fick ett litet uppsving nu. Nu börjar det bli dags. Nu vill jag börja och be lite grann. Men det tar vi efteråt. Nu vill jag prata om gästen. Ni kommer få höra honom alldeles strax här. Jag tänker inte prata så jättemycket om honom. Men att han har fångat mitt öga med att han är dansare. Han jobbar med barn. Han är allmänt galen. Han är prinskurven. Och jag tycker han är en fantastisk människa. Det här avsnittet blev jättebra. Ljudet kanske inte är jättebäst. Jag har fått något kärl med någon mick här. Men det, jag hoppas ni lever med det ändå. Det blev lite brusigt. Men jag har försökt... Ja, fixa till det. Men i alla fall, gästen är fantastiskt intressant att lyssna på och rolig. Och vi är nästan lika gamla, vi har samma preferenser. Så att det sitter där. Men jag ska utan mer snack bara lämna över. Vi gjorde det här för ungefär en vecka sedan via Skype. Och här har ni honom. Jag ger er Mattias Singh.
Ja, hej på det.
Hej. Sitter med Mattias Singh idag.
Yes.
Singh, är det taget eller är det som det
står? Nej, men alltså det är min pappa är från Indien.
Han är det.
Ja. Ja, jag tror att hälften av alla indier heter Singh, alla sikher, och det betyder lejon.
Precis.
Så det är taget, ja. Kan jag säga.
Ja, men okej. Okay.
Jag snott det från farsan.
Ja, men det kan man då så är det ju. Så är det.
Det är ganska roligt för att eftersom det är så många som heter Singh så är det alltid någon som du, det bor en Singh i min port här, är du släkt med honom? Ja, alltså det är 500 miljoner som heter Singh, kanske.
Och vi ska prata träning idag.
Ja, men visst.
Och du tränar en hel del.
Ja, det är mycket träning.
Ja, det är ju det. Är det mycket dans nu för tiden? För att, och de som inte vet så är det, din huvudsyssla har varit dans.
Ja, det har det varit. Jag har dansat i... Jag är 38 idag då. Jag började när jag var 21 och dansade. Jag hade inte en aning om musik. Jag hade lyssnat på musik, men jag visste inte att man räknade. Och absolut inte att man kunde dansa samtidigt med någon annan med dans då. Så jag började där och när jag var 21. Och sen så har jag hållit på med det tills... jag håller fortfarande på lite grann. Men då jobbar med artister och så koreograferar jag massor av olika saker. Och musikaler och så vidare.
Nej, vi kommer till dig. Jag tänkte att du började när du var 21. Hur, Hur började när du var liten? Har du tränat alltid eller?
Nej, jag har aldrig tränat dans. Men jag har tränat när jag var under 10 där någonstans. Tränade jag brottning, minns jag, och tävlade i brottning. Och sen så hamnade jag över till fotbollen som jag spelade ganska länge. Jag var ganska snabb när jag var liten. Och då blev jag värvad till Hammarby. Så då fick jag lite betalt genom busskort och fotbollsskor och så vidare. Så jag var deras målskytt i flera år.
Okej. Du får börja igen kanske.
Ja, kanske. Men sen så gick jag över till kampsport. Jag var 13 eller 12 var jag. Så tränade jag kampsport och tränade jag taekwondo.
Mm. Jag är ju i samma ålder ungefär. Jag är ju 41 så att vi ligger ju där i nästan,
ja, samma
vi har växt upp i samma miljö. Kampsporten blev ju,
ja, det var stor då. Ja, och sen så höll jag på med det. Jag håller fortfarande på med det, men när jag var 21 då, så bytte jag inriktning då på ganska mycket. Och då bland annat så träffade jag en kille som sa det, fasken, ska du inte börja dansa? Jo. Ja, så det var det lite så här. Egentligen var det jag och min barndomskompis som tränade kampsport tillsammans, och så hade vi var helt körda på Jean-Claude Van Damme och Bruce Lee då. Så vi satt och bad till deras affischer och tyckte att vi fick olika signaler och krafter från ovan av dem.
Det värsta är jag känner igen den.
Ja, jag vet, det är så många som gjorde det här. Man skäms ju nästan när man säger det.
Ja,
herregud. Ja, men vilken fall som helst så sa vi det att, då läste jag en artikel med Jean-Claude från tidningen Fighter, att han drog till Hollywood. Och då tänkte vi, fasiken, vi ska också dra till Hollywood, ska vi bli kampsportsskådespelare. Och han är 2 år äldre än mig, så att då skulle vi åka när han var 22 och jag var 20. Det var liksom dealen när vi var 12. Men sen så hände något på väg, jag gick restaurangskolan och han hoppade in på, vad heter det, scenskolan. Han började på scenskolan i Malmö då. Han fortsatte där när jag var 22. Som han skulle ha varit, då drog jag till Hollywood. Fast då åkte jag dit för att dansa.
Okej, okay, ja, du höll nästan det, nästan.
Ja, nästan, men jag hade liksom inte mag att glida fram till en producent och dra en spark ovanför huvudet och fråga honom om han var producent. Jag kände inte den, jag hade inte feeling längre.
Du hade inte det?
Nej. Eller satte mig split mellan 2 stolar, hade jag inte heller feeling.
Ja, men du drog dit alltså i alla fall och dansa.
Ja. Jag drog dit, jag har varit där 9 gånger nu. Så jag brukar ringa honom därifrån. Vad fan är du någonstans? Jag är här nu.
Nu är jag här igen.
Ja.
Var är du?
9 chanser har du fått på dig. Kom hit nu. Nu ska vi gå och sparka ovanför en producents huvud. Sitta i split mellan 2 stolar och prata om vårt kontrakt.
Sätta lite skräck i de här Hollywood-killarna. Men fortsatt. Gick på scenskolan, blev det något av, det låter kanske dumt så här, blev det något av din kompis?
Inte ett skit. Nej, jo då. Nej, han jobbar som skådespelare nu på olika teatrar och så vidare. Det gör han. Men han tränar inte kampsport längre.
Han gör inte det,
nej. Nej.
Ja, men det är väl nog så bra att komma dit med dansen till Hollywood, väl?
Ja, jag tycker det. Fick ändå känna på den känslan och jag gick på någon audition där och fick lite en känsla av hur det funkar där borta.
Ja, bodde du där länge eller det var,
har nej, alltså jag har inte bott där. Jag har åkt dit och tränat i allt från 2 veckor till 2 månader. Samlade ihop lite pengar och sen så säger jag jökens och sen så åker jag dit och bara en hälsoresa för mig själv, ut och springer och tar massor av dansklasser, går på gymmet, hänger på stranden, käkar glass, äter mat, läser böcker.
Kampsport där då, ja, till 12, mellan 12 till 20, 21, sa du?
Ja, alltså, ja, där någonstans. Och sen så har jag sporadiskt hållit på med det.
Hur ser träningen ut? Var det liksom, var det så här strukturerad kampsportsträning? Att du, det var träning av match och hela den biten?
Ja, alltså det var ju, läste ju ganska, alltså kollade jag på alla de här Stockholmsnattsfilmerna, så jag vet inte hur träningen var egentligen nu jag tänker efter i efterhand. Det var ju inte de, alltså det var ju bra förebilder man hade, men ändå inte, om man säger
nej,
så.
Det slog väl lite snett. Jag pratade ja, lite grann med Carl Dajal och det där också, att den tog nog inte så som den borde ha gjort.
Ja, han är ju en av dem som också var min förebild då, Carl Dial. Han visade ju en fin väg och en bra väg. Den väg kampsporten ska vara. Jag kommer ihåg honom när han tävlade och tittade på hans matcher. Jag kommer ihåg, han gjorde alltid en liten show när han hade vunnit. Gjorde lite volter, hoppade ner spagat. Och... han var en glad människa.
Ja, Paolo har väl kommit ut rätt också.
Jo, sätt. Nu tycker jag.
Ja. Det var väl lite stökigt där runt kanske. Men,
Ja, men det har ju å andra sidan format honom till den han är idag. Och det använder han använder ju det nu när han pratar och hur han är. Och, så att, det är tråkigt om han gjort illa folk, men han har ändå blivit en väldigt bra person. Han är ju driven som tusan.
Ja, precis. Och erfarenheten han kan bidra med kan hjälpa till på sikt ändå.
Ja, så är det. Så han kommer ju göra... Allting som händer ändrar ju en person. Och han kommer göra allting för att ändra till exempel sina barn och det han ser. Men ja, träningen såg väl... Ja, jag tränade och tävlade en del. Jag tävlade inte jättemycket. Men jag tävlade en del. Tränade hos en kille som heter Paul Dombia. En jätteduktig kille. Med långa dreadlocks.
Jag vet inte om jag borde det. Men jag tycker jag känner igen namnet.
Ja, men han var också en fin person. Carl Dial kommer nog därifrån skulle jag tro.
Ja, men det kan ha varit så. Mm.
Ja, de är nog bra vänner där. Ja, så här, nej, jag gick upp jättetidigt på morgonen här. Jag var ganska dålig i skolan. Jag hade koncentrationssvårigheter och jag pratade ganska mycket. Jag ville få folk att skratta hela tiden. Det var det enda jag gjorde. Så jag åkte ut hela tiden. Och jag tränade på... Jag gick upp kanske vid 5 på morgonen. Gick ut och sprang och stod och... Jag hade väl läst någon artikel. Jag blev så påverkad av film och tidningar och sånt där. Så sa någon att jag skulle göra att man skulle göra en sak. Då gjorde jag det. Så jag stod och sparkade typ 1000 sparkar på varje ben varje morgon under jättelång tid. Alltså jag gjorde inte det jämnt i flera år, utan det är ganska jobbigt att sparka 1000 sparkar.
Ja, och
säger någon, du ska härda knogarna genom att slå dig på ett träd. Ja, då stod jag och slog på ett träd tills det blödde på knogarna liksom. Och sen så läkte det, stod jag och slog igen, så höll jag på sådär. Men min kompis då som blev skådespelare, han undrade vad fasiken jag höll på med. För jag blev så sjukt påverkad av alla de här... Av alla filmerna.
Du är den här som har suttit och tittat på en biofilm och kommer ut och sen är du superhjälte eller...
Jag tror på allt.
jag känner igen det också lite grann. Så att,
Jag måste prova alltihop. Så jag har gjort alla möjliga konstiga träningsformer. Så här, hitta på egna redskap och jag vet inte vad. Försöker härma kickboxer och hänger upp mig själv i träd. Och, nej, det oftast går inte så jäkla bra. Jag har sett en film som heter Bloodsport, tror jag det var. Och då var det en massa koreaner som stod i snön så här, med bara överkropp och slog så här med... knivhanden på liksom, med handen på sidan av handen, så hon slog på träd så bara ramlade
det
jag testade någon vinter, stod bara, gick jag fram till en stolpe och sjönk ner i jättedjup position och tänkte att nu får jag någon sorts kraft här och drömmer till när stolpen bara rasar ner en hel hög med snö i mitt huvud. <Från stolpen. laughs> Det är så otroligt misslyckat ibland. Det ser
så jävla bra ut på film.
Ja, det gör det. Hade Instagram funnits då jävla vad kul det hade sett ut.
Jävla stjärna man hade varit då. Men det var, då knäckte du typ 7 ägg också och drack råa.
Nej, det gick aldrig, men jag försökte, tro mig. Jag lyssnar fortfarande på de där låtarna. Det är min träningsmapp fortfarande sedan jag var 12. Det är helt sjukt.
Ja,
jag går på dem lika mycket fortfarande. Alla rockelåtarna.
Ja, de sitter där som en smäck liksom.
Det går, jag har det som ringsignal när jag ska upp och träna. Jag kan liksom inte ligga kvar och sova då. Det är bara upp.
Det är som Pavlos hundbeteende. Det är som betingligt. Ja, så kör vi.
Men det blir lite som en, jag vet inte om en skada. Jag har ingen aning om vad det är. Men det blir så här, det blir maniskt liksom. Men det gjorde jag under jättelång tid. Så jag satt i split mellan stolarna faktiskt. På lektionerna, en del lektioner. Satte mig längst bak, lyssnade inte så mycket. Utan tänkte på mina kickar istället. Och sen så hade jag då köpt en filmkamera. Min första filmkamera när jag var 14 eller 15. Så den hängde upp i träd i en gren ovanifrån då, så jag kunde stå, alltså filma, så vi klättrade upp, trycka på play, hoppa ner, ställa mig under kameran och så gjorde jag alla sparkar några gånger. Så gick jag hem, kopplade in den i tvn och så tittade jag ovanifrån liksom hur tekniken såg ut.
Okej.
Okay. Ja, så där höll det på. Så hela dagen gick åt att för liksom slipa på sparkteknikerna hela tiden.
Men det var sparkarna då som var det mest
ja, intressant. Taekwondo är ju 95% sparkar. Och det, ja.
Det var mycket round kicks och...
Oj, oj, oj. Tornados och round kicks. Herregud alltså. Ja, det är coola sparkar.
Ja, men det är en härlig tid det där ändå.
Ja. Det är inte mycket av det där jag använder. Alltså, jag använder inte jättemycket av det. Men det är kul, det är som att cykla. Allting sitter där, men jag har tränat så himla mycket på det, så jag kan dra en kick när som helst.
Det är ju ändå bra.
Ja, men jag testade nu för något år sedan här. För jag tog så här A4-ark när jag var mindre också. Så vek jag dem på ett speciellt sätt och tejpade fast på väggen i olika höjder i mitt rum. Så när jag gick förbi där så kickade jag till den där lappen liksom, bara för att liksom träna kontrollen.
Så att markera att om du smyger på här så...
Ja, så bara langa upp en doja där. Men det sitter kvar, för att jag testade att satte fast en hjälm i en så här klädanordning. Och så satte jag dit en papperstuss som då skulle representera en cigarett. Då kunde jag kicka bort cigaretten. Jag har inte tränat på det här på 20 år kanske. Jag kan kicka bort cigaretten fortfarande från munnen på någon. Det är ganska coolt.
Ja, det är ganska kul. Det är väldigt filmiskt och väldigt partytrixigt.
Ja, jag vet inte om jag skulle göra typ på. Oj, förlåt.
Vad sa du? Tush.
Ja, men jag måste ha fått det från någon film också. Det är liksom, ja.
Det var så. Mycket filmer då.
Mycket filmer.
Du har ju lite grann, nu hoppar jag kanske, ja, men kung fu för barn.
Ja, Tabo är ju en man i sina bästa dagar. Som har en Södermalms Shaolin i stan, och jag tränar där ibland. Och då hade de ingen barnträning. Då frågade jag om inte jag kunde få dra igång en sorts barnträning där. Och han var öppen för förslag, så att och jag har så jag satt igång med träningen där. Så jag utvecklat ett eget koncept där borta hos dem, som funkar ganska bra, måste jag säga.
Ja, jag har ju sett, det finns ju på Instagram och Facebook lite så här, lite filmer och inspiration från de här träningarna.
Ja, men jag tröttnade någon gång på vägen när jag hade, min dotter är 8 nu då, så, och jag vill ju att hon självklart ska träna kampsport, men det var väldigt många som, det är många föräldrar som slänger in barnen på aktiviteter och så stänger de dörren och så pröjsar man. Man har ingen aning vad som händer där riktigt. Och då leks det kull där. Och kull är ju något de leker, det kan de leka någon annanstans, känner jag. Jag vill inte betala massa pengar. Jag jobbade på ganska länge på att hitta något ställe där det var kul och lärorikt och, ja, men liksom värt pengarna. Jag hittade ingenstans, för att det var ofta En instruktör på 20 ungar är väldigt lite, för att har en ADHD, vilket hälften av gruppen ofta har, då är ju liksom, det går inte att kontrollera gruppen då. Så man måste vara två. Eller så var det de som var duktiga på kampsport men kunde inte undervisa, för det är en jäkla skillnad på det. Kan jag ju be att få tala om.
Ja, men det gör väl över alla linjer att du kan vara jävligt duktig på en grej, men du kan inte för ditt liv lära någon annan samma sak.
Nej, och då tänkte jag till lite grann, så har jag jobbat ganska mycket på kollo, och där är det ett upplevelsekollo jobbar jag på Barnens ö, som är där vi klär ut oss hela dagarna. Alltså det är kannibaler och det är robotar och det är maskar och det är jordgubbar. Alltså vi klär ut oss till allt där. Och då har jag liksom tagit hela den känslan och det roliga med att klä ut sig och tagit in det och tränar seriös kampsport. Men istället för att till exempel räkna 1, 2, 3 när vi slår, så kanske jag säger råttan bajsar på sig, och då tycker de det är kul, men de är ju fortfarande samma övning.
Ja, det är betydligt roligare.
Ja, det blir ju roligare. Så där håller jag på hela tiden då, och så plockar jag fram, vad ska man säga, det här gamla tänket som vi var inne på förut, att kampsport är någonting magiskt. Det är en superkraft som de får.
Ja, men det kommer inte bara så där från träning. Det kommer från kosmos.
Ja, men jag kör lite där. Jag har hittat på, när jag ljugit ihop någon historia för de stackars barnen där som de tror stenhårt på.
Ja,
men så. Och då är det kul, för jag klär ut mig där och så hittar jag på en röst, och sen så är jag den personen hela passet. Och då har jag kommit dit för att lära dem en speciell teknik från Korea då, till exempel. Ja, så där håller det på. Så det blir mycket skratt och Så lägger jag in jättemycket värderingar om att man inte ska slåss och absolut inte bråka och när får man använda kampsporten och så vidare.
Ja, hela... om man är stark så måste man vara snäll.
Ja, det är så Bamse säger.
Hur tar de emot? Alltså jag antar att de tar emot det väldigt bra. Det ser så ut när man ser i alla fall ifrån det att de tycker det är roligt.
Ja, men de tycker det är jätteroligt. Det tycker jag också. Alltså det sitter ju... Alltså halva grejen, om inte jag skulle tycka det är kul, så då blir det inget roligt. Alltså för att jag kopplar på en sorts energi när jag är med barnen. Har inte jag den energin, då blir det inget kul. Det blir bara, de står och jäspar och tänker på något annat. Jag fångar upp dem så fort jag ser att någon inte är med, och fångar upp dem. Och gör någon sig illa får man sätta sig ner och krama dem lite grann. Man måste ju se ungarna, man måste ju se dem och vara med dem.
Men du gör detta, hur många ungar har du?
Jag har 3 barn.
Du har 3 barn själv. Är de med i gruppen också eller?
Ja, 2 av dem. Alltså, en är 1,5 år, så det är skitsvårt.
Varför inte? Okej. Jag förstår det. Men hur många barn är det i gruppen i övrigt då?
Ja, det är allt från 20. På Södermalm Shaolin så har vi, där är vi säkert, det är 4 grupper, det är säkert 20 pers i varje. Och sen så har jag min lilla egna kampsportskola som heter Kick It då. Den driver jag på i Högdalen och sen i Haninge, på Haninge dansstudio. Och där har jag väl ungefär 20 personer i varje grupp då.
Och då är du själv med dem alltså?
Ja, jag har en assistent på på båda passen faktiskt, fast 2 olika.
Ja, men jag tycker det är, jag liksom sättet ni tränar på, du säger att du ser alla där och att du kan liksom sätta dig ner och ta hand om någon som inte hänger med eller vidare. Så det är ändå bra att få det att funka på 20 pass.
Ja, det är lite lurigt. Alltså, barn är ju inte som... De lever en halv meter längre ner än oss hela tiden.
Ja.
Och det är lätt att glömma bort dem där nere. För de springer runt och håller på med något som vi inte riktigt förstår. Och det är väldigt påfrestande där nere på den höjden där de är. För det är ett jäkla skrik och det är... Det är mycket som händer där hela dagarna. På fritids, på dagis. Ja, dagis är det inte, men fritids och skolan och så vidare. Så jag, det måste jag också ha med i beräkningarna när jag då samlar dem på... Som jag har tänkt ut det här att de får ställa upp på ett led och då öppnar alltid någon konstig figur med någon konstig frisyr med några roliga glasögon och någon rolig röst. Och sen, men jag är väldigt seriös i det jag gör när jag öppnar dörren. Och sen måste alla säga... På min skola då säger alla sushi när de kommer in. Det är liksom hälsningsfrasen. Sen när jag tänt upp en ljusring med så elektriska ljus som är inne i salen. Och sen när jag satt på lite så här spa-musik. Så de måste gå in tysta och sätta sig runt den här ringen. Och där inne så har vi en kort meditation då. Så berättar jag för dem hur de ska tänka och vad de ska göra med sina tankar. Så jag börjar väldigt lugnt. Sen så drar jag igång någon rolig... Alltså, sen börjar själva träningen då.
Mm. Ja, men det kanske är viktigt att ta den där lugna...
Ja, definitivt.
Att dra in i den lugna stunden först.
Ja, tycker att det funkar jättebra. Och sen avslutar jag med samma sak, med samma lugn. Och sen har jag en grej att vi tar en magisk makaron efter varje pass. Och det är, jag har berättat en historia att jag har varit i Kina och träffade en jättegammal gubbe med jättestort skägg och tjocka glasögon och stor vårta på näsan. Och han... gav mig en skattkarta upp till bergen och där klättrade jag upp och hoppade in i berget och hittade ett skrin med en massa magiska makaroner och de har jag tagit med mig. Så varje pass så får ett barn ta en del sån här okokt penne, så har jag skrivit ut massor av ordspråk om vänskap och livet och kämpa, glöd och sånt som de kan ta till sig och förstå. Så det blir, ja. Och så får då en person läsa det där i lugn och ro, då får ingen avbryta, det är verkligen, då ska allt vara tyst. Och det går långsamt ibland när de läser de här lapparna. Det får ta den tid det tar. Och sen så får alla liksom fråga dem, vad tror ni det här betyder då? Och så får de räcka upp handen och så får de liksom tänka till själva vad det kan betyda. Så jag samlar ihop allting väldigt skönt och sen så säger vi sushi och så är de klara med passet.
Ja, men det känns ju jävligt vettigt på något sätt. Det är ju lite grann den här diskussionen nu med hur, alltså att barn... sitter för mycket still och när de väl ska aktivera sig så är det lite svårt att få rätt på det kanske.
Ja.
Den har ju blossat upp lite grann på sistone här nu, fast den borde ha gjort det kanske för länge sen, men det går ju.
Ja, visst är det så. Men jag får kolla av, jag sätter ungefär passet i huvudet innan jag kommer dit. Men det går inte, det är ju barn, de, det kan vara att de inte har fått tillräckligt med frukost, inte sovit. Det är som med människor igen, alltså med människor.
Ja, barn är nästan som människor.
Ja, de är nära på att bli människor.
Ja, vissa blir det inte.
Ja. Nej, men då vill jag läsa av stämningen. Så att det, då får man ju, nej, nu behöver de bränna energi. Då är det bara komma på någonting kampsportigt som bränner energi. Sen har jag haft så här avslutnings, som den här terminen ska jag ge dem en amulett som är fylld med kraft då. Om de känner sig ledsna eller svaga, eller om någon är dum mot dem, så ska de alltid kunna liksom veta att den här amuletten skyddar dem. Det är också från de här gamla filmerna jag har tagit det konceptet.
Mm.
Så det ska de få den här terminen. Förra terminen så gjorde de ett prov, och det var att de skulle slå sönder en så här stor knäckebrödsmacka, du vet, som stora runda med ett hål i mitten. Så alla föräldrar sitter där och syskon alltihopa, och så har jag satt på lite mystisk musik, och så går vi fram en och en, och de är ju skitnervösa för om de ska kunna knäcka det här knäckebrödet. Och de tar i så det bara flyger knäckebröd över hela lokalen. Herregud alltså. Men de är så otroligt nöjda när de klarar att slå sönder och klarar provet.
Ja, den goa känslan därefter är viktig.
Ja, alltså jag försöker liksom lapsa till hela kampsportsgrejen med att ta med de sunda värderingarna, det fina med kampsporten, och absolut inte använda det på någon om det inte är nödfall. Och sen så ha lite enklare prov då som jag vet att alla klarar av. Och så försöker jag se alla där. Och det har jag tagit med mig också till Södermalms Shaolin där jag är hos Tabo. Och liksom där har jag, där är vi fyra stycken som undervisar oss. Vi har ju alla lite olika undervisningssätt då. Men barn har blivit min lilla specialare nu på sista två år, måste jag säga.
Är det roligt? Alltså, har du tränat vuxna också eller?
Ja, jag tränar vuxna också.
Ja, jag för mig det att du är lite, är du PT eller?
Ja, jag utbildade mig, så jag har hållit på med träning så pass länge, så då kände jag någonstans på vägen, nu är det nog dags att veta exakt vad jag pysslar med här. Så då gick jag på SAFES utbildning då. Och sen så har jag fortsatt utbilda mig på, ja, jag har köpt massa kurser. Så jag fortsätter och har börjat jobba som PT nu då. Och då kan jag ju ta hela den erfarenheten jag har och applicera det i det jag gör. Så det blir skitbra. Jättebra kombo.
Ja, men nu får du tänka om där då. Har du hetat och gått in med samma inställning med vuxen som med barn?
Jag vet inte, jag tror att det skulle funka lika bra i vuxenträningen. Men nej, det skulle fan inte funka när jag tänker efter.
Det skulle inte det.
Nej.
Lite mer tuffa tag där.
Ja, jag har dragit igång en grupp med massor av kompisar som jag vet vill träna. Så vi kör på fredagar, det passet håller i till exempel.
Mm.
Och sen så har jag haft jättemånga så här kick- och boxpass på olika gym. Det är ju allmän motionärsträning har jag hållit i.
Ja, lite mer det här grupppass stycket där alltså.
Ja, det har jag hållit i jag har jobbat med det i 8 eller 9 år tror jag. Ja.
Men dansen där, om vi backar tillbaka till den lite grann. Måste du tränat mycket för dansen? Skulle också, eller?
Ja, alltså jag vet inte om jag gjorde det egentligen.
Eller det kändes inte som träning kanske?
Nej, på något sätt. Så det är ganska mycket dans, säger jag. Nu vet du, om någon dansare lyssnar på här så tror man att jag är galen, men jag tycker att mycket av dansen är liksom inom mellanland. Man är så här på halvböjda ben hela tiden. Det är inte så jättejobbigt om jag säger så, om man dansar 3 minuter. Man är liksom, man har halvböjda ben och viftar runt med armarna lite grann.
Det är, ja, man gör det lite lättare för att det ska vara lite längre.
Jag vet inte. Alltså jag har gjort föreställningar, till exempel jag var med i dansgruppen Bounce, var jag med och var liksom, om någon blev sjuk så skulle jag hoppa in.
Mm.
I en föreställning som heter Jökboet. Där var det till exempel jättejobbigt att vara med, för de jobbar med hela kroppen. Alltså de är ner på golvet och det är uppe, man klättrar och springer och där måste man vara i jävligt bra form för att orka med en föreställning. Jag har gjort jättemånga jobb där jag inte, ibland behöver jag inte ens värma upp, för att det är liksom inte speciellt ansträngande. Så att mitt svar är egentligen nej. Jag behövde inte träna så mycket för just för dansens skull, för att klara av de jobben jag hade, om jag säger så. Jag kunde ju ha siktat högre, och då hade jag behövt dansa eller träna mer och liksom, ja. Men däremot det svåraste jag har tränat, och det är skitjobbigt, absolut svårast, det är ballett. Ja. Det krävs mycket styrka, och där måste man träna. Det är jobbigt.
Det är det, alltså är det någon core styrka då, eller vad man ska säga, att hålla.
Ja, men för det första är ju allting neråt, det är utåtvridet. Bara det är en jättekonstig position. Man måste ju vrida ut fötterna.
Ja.
Sen ska det ledet hela vägen upp stämma liksom. Om jag har vridit ut foten, då kan ju inte knät åka inåt. Då måste ju knät också med ut ovan.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Foten och höften måste ha vridits med. Och så ska man då stå där och ha någon form av fin balans och ha en snygg hållning och bära runt kejer och... Ja, det är så otroligt... Alltså, man måste vara så centrerad. Och så kan man ju lyfta tjejer så att det, de kan ju å andra sidan spänna sig på ett visst sätt så att de
blir lättare.
Ja. Så det är ju inte en klump man lyfter runt, utan de är ju jäkligt smidiga tjejerna. Men det är, där måste man verkligen, verkligen träna.
Jag tänkte, du har gjort mycket koreografi. Där behöver ju kanske inte du träna så mycket, men hänger de med i din koreografi, de du ger koreografi till? Om du nu fortfarande sitter i kroppen att du kan sparka bort en papperstuss från en hjälm, så kan jag tänka mig att det kan gå lite grann styr, eller vad ska jag säga.
Nej, men man får liksom rätta koreografin efter de verktyg man har. Det finns ju olika sorters dansare, någon som är teknisk, någon som kanske håller på med lite mer breaking. Det är när man ligger ner på golvet och sprattlar runt, för de som inte förstår. Snurrar på huvudet och gör lite.
Ja, okay, ja.
Det är breaking. Och då, det är ju två olika dansstilar. Då får man ju liksom... man får rätta koreografin efter det de kan då. Helt enkelt.
Så... jag tycker det verkar... Jag har själv dansat mycket ute. Alltså sådär. Och tycker jag klarar mig hyfsat bra och kan röra mig. Men jag undrar om jag någon gång skulle kunna ta koreografi.
Jo, alltså, det kan du, men det...
Det känns helt omöjligt. Som jag är så jävla imponerad av dem som till exempel kör Let's Dance eller något sånt här.
Ja, men det är där de är duktiga. Så de som verkligen gör ett stort jobb, det är de fasta dansarna där som har fullt upp med att då försöka få de här som kanske inte riktigt kan dansa att se ut som de kan dansa. Det är ju världens tuffaste uppdrag. Och komma på en häftig, rolig, underhållande koreografi.
Ja.
Som sen blir bedömd i tv live. Alltså det är ju en jätte, vilken press.
Jag tror jag de måste vara jäkligt, hade de skulle lära mig hade de, och jag kan ändå röra mig lite grann tycker jag. Så det hade ändå varit jäkla jobb att få en att gå in i det här.
Jag tror att det är många djupa suckar när kameran avstängd alltså.
Ja, det är nog många timmar som läggs i de där veckorna.
Ja, herregud.
Det känns det som.
Nej, men ja, så man får ju liksom rätta sig efter det man har, helt enkelt.
Vilken är den roligaste träningen du vet då? själv personligen för dig?
Jag tycker kampsporten är absolut roligast. Alltså det är på olika sätt måste jag säga. För dansträning är också jäkligt roligt. Man känner inte att man... Jag har aldrig känt att jag går och tränar kroppen när jag dansar. Utan det är... Jag tränar mer koreografihjärnan. Att ta in massa steg och göra det så bra som möjligt. Precision och sånt. Och sen är det kul för det skapas en stämning. Det är ju en glad låt. Du vet ju själv när man är ute och partajar eller vad man nu gör, så blir man ju glad av musiken. Och det får ju en, det spritter i kroppen. Och det får vi utlopp för när vi står i en danslokal och dansar tillsammans. Och så upplever man något tillsammans. Så det blir ju skitroligt.
Ja, det är ju lite frigörande. Ja, även om det är frigörande dans i den bemärkelsen, så är ju dans frigörande i sig.
Ja, det var det jag skulle säga. Det där med att du inte kanske skulle kunna lära dig. Jag tror att det är samma som i kampsporten. Det är väldigt många dansare och koreografer tycker jag som gör det alldeles för svårt för sig. Och för de som ska dansa, om man då har en klass med folk som inte har dansat. På de passen jag har sett och tittat på. Så kan man liksom hålla sig till andra sorters steg. Jag skulle kunna få dig att dansa en koreografi på 10 minuter. Och jag vet att du skulle kunna hänga med. Utan att du skulle snubbla. Och då skulle du känna så här, fan vad jag var bra.
Ja.
Men för att man är så inne i sin grej, så gör man vill göra så mycket roligt. Så att det blir lite för krångligt många gånger.
Ja, man lägger sig på en nivå helt enkelt. Som är...
Ja, man räknar ju till exempel i musiken. I musik räknar man ju till 8. Så vi dansar räknar till 8 hela tiden. Man lyssnar på trummisar, så säger de 1, 2, 3, 4. Sen börjar låten.
Ja.
Och de räknar till 4 hela tiden, medan vi räknar till 8 då.
Ja, och ni börjar 5, 6, 7, 8.
Ja, exakt. Och mellan de här räkningarna så finns det någonting som heter synkoper. Det kallar vi för å. 1, å, 2, å, 3, å, 4, å.
Och det är liksom ett halvsteg man ska...
Ja, och alla de här åna, de ska man akta sig för när man har med nybörjare att göra. Man ska inte försöka röra åna speciellt mycket. För det blir alltid krångligt.
Ja, ja, men det kan jag tänka mig, att då ska man helt plötsligt vara inne. Lätt att folk står och vad ska man säga, mimar med i räkningen.
Ja, det blir det också.
Att munnen rör sig lika mycket som
fötterna. Ja.
Men hur är det för de här? Jag vet att du har varit med i Melodifestivalen till exempel.
Ja.
Det är ju också samma dansare till alla nummerna i stort sett.
Ja. Men
jag är grymt imponerad av det.
Ja, de har ju en ganska lång repperiod och innan och sådär. Så det gäller bara att slänga sig bak och byta om man ska in på nästa nummer. Men de får ta mycket koreografi. Men de har ju några husdansare där som är anställda för att göra de där numren där då.
Ja, för de är ju med i numren och sen så är de ju med i liksom själva mellanakter och hela den här biten. Ja. Också. Kör lite mer avancerade
ja.
Grejer.
Ja, men de är duktiga. De har mycket att göra helt enkelt. Om du tittar där och ser ju, det är ganska svårt att... Skulle det vara jätte fysiskt ansträngande, så är det ju väldigt svårt att göra alla de där numren. Men om du tittar en gång till så ska du se att det, allting är på halvböjda ben. Ja, jag säger inte att...
Ja, stå där så länge och dansa, ja, men, som de gör, det skulle egentligen.
Ja, men det är såklart jobbigt, inte det jag menar. Men alltså, det är lite halvböjda ben, så att man tar sig igenom det. Det gäller bara att komma ihåg allt och inte bli stressad över att det är live. Och det är ju så... Alltså, allting är så otroligt uträknat när man är flera dansare på en scen. Det ser ut som en slump, men det är så noga uträknat med en koreograf som har räknat ut exakt hur många steg ifrån man är artisten. Alltså det är så inrepat. Så det är
man inte bara drar in i... liksom, nej, där står Molly Sandén och sjunger eller någonting.
Nej, men det är både...
Och drar en underarm rätt i pannan på.
Nej, det hade inte varit så poppis. Jag har poppis faktiskt. Som vi uppträdde med Carola på hennes 20-årsjubileum när hon hade varit artist i 20 år. Och han hade himla otur hela tiden. Han gjorde någon slutpost bredvid henne och skickade ut armarna. Och slog han till micken så den flög iväg och lät full liksom några tusen i publiken. Någon annan gång så skulle han ner och göra någon sorts knäsnurr. Och då snurrade han in sig i gitarrsladden med underbenet så att det blev en knut. Så han fick sätta sig där mitt och knyta upp knuten där.
Ja. Ja, ja. Det var väl tur kanske att det var Carola. Hon har ju gjort några egna.
Ja, hon var ganska duktig på sånt själv.
Ja, det var väl något nu när hon gick upp på ett glasbord.
Ja, hon gjorde ju samma sak på cirkus när vi var där. Hon skulle upp på DJ-bordet där bak på cirkus där. Och då rasade ju hela det där bordet ihop där. Hon ligger där och fortsätter sjunga. Och...
Men hon är jävligt proffsig. Du måste
ja, hon är grym. Hon är grym. Hon... Så det finns ingenting som stoppar henne.
Nej,
nej, hon är bra alltså.
Ja. Ja. Vi smyger tillbaka till din träning här nu. Jag sa att du var iväg rätt länge i någonstans i Asien. Vad var det? Kambodja? Nej.
Nej, jag åkte till Thailand.
Thailand var det. Jag fick för mig det var Kambodja.
Jag åkte dit och jag började träna thai-boxning för ett år sedan. Lite så här, en dag i veckan på slagskeppet. Och tyckte att det verkade... Alltså, jag kände att det var jävligt kul att träna thai-boxning. Och då kände jag fasiken. Då kan man ju kombinera... Det är lite som mina dansresor som jag har gjort till Los Angeles. Så tänker jag, fasiken, kan man dra till Thailand och träna thai-boxning? Så jag åkte dit då. Och där i närmare 3 veckor. Och jag tränade nästan 6 timmar om dagen. Drack fruktdrinkar, käkade mat, solade och sov. Ja, bara laddade på batterierna. Det var skitroligt verkligen.
Ja, för det såg rätt hårt ut. Jag har ju sett bilder därifrån.
Ja,
så här. Det...
ja men det...
Det är varmt och det är lite fuktigt och så tuff träning på det.
Ja, det var väl det som var jobbigt egentligen, för det var så jäkla varmt. Alltså man var ute och sprang en halvtimme innan passet. Och sen så hade de ju en viss... Man skulle göra 100 knän på säcken, sen skulle man göra 100 framsparkar, så skulle man hoppa hopprep i 15 minuter. Alltså, så fort svettningarna började, det slutade ju aldrig. Alltså tappade säkert 6 liter vätska på ett pass. Det var helt sjukt. Det var ett pass där som kändes som det aldrig tog slut. Det bara, de har liksom olika delar så här, nu är hopprepsdelen, nu är padsdelen, nu är säckdelen och så vidare. Och det där bara fortsatte. Det hade gått över 3 timmar och så bara, ja, hoppa upp i ringen, nu ska ni liksom koppla fast benen där i repen där. Och så gör ni sit-up, så jag ligger där och kör sit-up. Så jag är helt, det är bara helt blöt. Helt slut är jag. Och det är ingen som räknar liksom, alla bara ligger och kör. Så jag frågar någon kille på sidan, jag bara, vet du när man är klar? Han bara, ja alltså, de som kör här i ringen, de bor ju där. Så pekar han så här, mellan våra ben. För då var ju liksom ditt läger där. Så de bodde ju typ 2 meter från ringen. Så han bara, ja alltså, jag tror att man kör tills man somnar där nere.
Okej, jag bryter nu då kanske.
Ja, men det var då jag bara, det här går ju inte. Så att jag liksom gled av ringen ner, så kröp jag liksom längs sidan av ringen, tog mina grejer, smög, och sen så hoppade jag på min moppe och drog. För det tycker jag är taskigt att dra från ett pass också. Men det tog ju aldrig slut. Jag kan inte sluta när jag somnar. Det är ju skitlänge.
Det är som att vara kvar på världens längsta fest liksom.
Ja, det är helt sjukt.
Måste hem nu faktiskt.
Det var en annan kille, han bara, fan, det är passet från helvetet, sa han, hörde jag. Han var från Polen.
Okej,
okay. Ja. Nej, men de var snälla, de är ju snälla. Alltså, jag var runt på fyra skolor, tror jag. Thai-boxningsskolor. Det är ju så turistanpassat nu, så att det spelar ingen roll vilken nivå man är på. Man kan vara nybörjare eller proffs. De ser i uppvärmningen liksom vilken grupp man ska vara i, och då anpassar de träningen efter det. Så att det var inget, man fick ingen stryk eller det var inget sånt. Det var bara en bra, skön, hård träning för alla, tycker jag.
Ja, men man har ju den här gamla som vi pratade om innan, bloodsport-känslan, att man kommer dit och så är det hårt så in i bomben. De bara piskar alla som kommer dit till man
har
brutit ihop.
Ja, för övrigt så skickade jag massa meddelanden till min skådespelarkompis att jag letade efter Tong Po. Kommer du ihåg han?
Ja.
Han och Sian. Det är Jean-Claude Van Dams tränare, du vet, han som var uppe i skogen.
Ja.
Mm. Den där gubben, jag skickade filmklipp ifrån skogen till min kompis. Jag säkert matade på 40 klipp där jag gick och ropade efter Sean!
Ja.
Jag fullföljde drömmen nästan.
Har du något speciellt? Du har väl alltid sett vältränad ut kanske, eller?
Ja, har nog mina indiska gener att tacka lite grann för det också.
Ja, du har lite grann nästan när man tittar lite löpar kropp. Men har du behövt tänka på dieter någon gång överhuvudtaget?
Nej, aldrig. Men nu vet jag ju bättre. Alltså, bara för att man är smal betyder inte att man mår bra.
Nej.
Man kan ju ha fett inom, alltså, runt organen och så vidare. Jag har inte kollat upp om jag har det, för att jag kan ju äta vad jag vill. Jag har jättesvårt att gå upp i vikt.
Mm.
Och det är nästan, ibland kan jag känna att det är lite åt andra hållet där, så att någon går, att någon är lite större. För att när jag inte äter bra och inte dricker bra, då ser jag ganska smal ut, och då frågar folk om jag är sjuk istället. Det är ganska jobbigt att höra den frågan, så att det är liksom omvänt där.
Ja, det är ju samma fråga, annat ja. Innehåll bara.
Ja, det blir det. Så att jag vet inte hur jag ser ut inombords, men alltså jag kan äta vad jag vill, det syns inte någonting, och det kan ju vara en lycka, men jag vet inte hur det sitter inuti.
Ja, man kan ju vara på en fritt ju. Så,
ja,
lång, smal och jättemycket fett inne i.
Ja, så kan det vara. Men nu tänker jag absolut på vad jag äter. Jag slänger inte in vad som helst, med tanke på vad jag gör på dagarna och så vidare, så vill jag ha energi. Det känns som att slänger i mig någon slabb, då känns det som jag kastar in papper i en eld. Det liksom brinner i en minut, sen är det klart där.
Ja, sen måste du på minut. Ja. Det blir dyrt också.
Ja, det blir skitdyrt.
Men gå upp i vikt, har du brottats med det på allvar, liksom, att försöka?
Ja, men jag kan väl tycka att jag inte har riktigt gått in för det. Det är för mycket annat i livet, alltså. Alltid när man ska göra någonting till 100%, då måste man avsätta tid från något annat. Och jag har liksom inte tid med det.
Nej.
Det är inte tillräckligt viktigt, om jag säger så. Men jag äter jag bara regelbundet och äter mellanmål, så då går det ju sakta men säkert upp i vikt. Ja, man måste ju göra, man får ju inte göra av med mer än vad man får i sig. För då blir det ju ingenting. Man måste ju vara på plus.
Ja. Man bör ju vara det.
Ja, då händer det något. Men nej, vikten har inte haft något problem. Det är så här, upp och ner, det är när jag har tävlat. Det är då jag håller på med det, men då är jag oftast ner.
Får man ner en liten bit för att,
ja,
knäcka något streck där så att man...
Nej, nu sist jag tävlade, då skulle jag ner 2,5 kilo. Och då satte jag igång 2 dagar innan, men jag gick ner, det bara rasade i vikt. Så jag gick ner 6,5 kilo istället.
Okej, okay, på 2 dagar eller?
Ja, på 2 dagar. Så var tvungen att tänka såhär, fan, ska jag hoppa ner en viktklass till, tänkte jag när jag ändå är på gång. Men jag struntade i det.
Ja, för det blev väl lite enklare att komma ner en viktklass.
Ja, det blir man. För sen äter man ju upp, så då får jag ju tillbaka de där kilorna på matchdagen. Det är där det lilla trixet sitter.
Men tävlar du mycket nu alltså?
Nej, det gör jag inte, jag har inte de nerverna. Som nu sist då, när jag tävlade, jag gick runt och minglade liksom med domaren och chitchatte lite grann. Och ja, så min dotter var där, satt på läktaren, så jag ställde mig och vickade på pattarna till henne så här. Och vi gjorde olika poser och vickade på pattarna, och hon satt där uppe och skrattade. Då kom min tränare och bara, vad håller du på med? Jag bara, nej, men jag skojar lite. Då stod ju min motståndare 2 meter framför mig, och han trodde väl jag gjorde det där mot honom.
Du kan bygga upp en viss aggression.
Ja, men jag kan inte, jag är jättesvårt att bli arg på någon liksom. Jag ser mer kampsporten som någon sorts kull. Liksom. Jag hoppar bort och liksom sparkar till honom. Jag har jättesvårt att sparka någon jättehårt i huvudet till exempel. Jag vill mer visa att där jag kunde ha satt den där.
Ja, precis. Lite mer markering bara.
Ja, men precis. Och jag kan såklart sparka hårt, men jag har inte den... Jag blir aldrig till på det sättet. Och jag är väldigt nervös innan match också, så att det är mest egentligen att jag anmäler mig, att jag är med, som är min resa liksom med mig själv. Det är utvecklande. För att det är så långt ifrån vad jag egentligen vill göra.
Ja, för att jag har ju frågat några, jag har ju pratat med en del kampsportare här, och det är just en fråga jag har. Jag har ju inte det heller riktigt i mig att gå in och dra någon över skallen, även om det är en del av, alla är med på det, alla är beredda på det. För mig känns det som det skulle behövas någonting, något mer liksom, i att man behöver bli lite förbannad.
Ja, men då tycker jag att man har tappat liksom konceptet på något sätt med kampsporten. Särskilt från det jag lärde mig när jag var yngre. Att man ska inte...
Jag menar, det är ju inte för mig då. Alltså, om jag känner så att jag inte kan gå in och göra det utan att jag skulle behöva bli...
Ja, men precis. Man ska inte bli förbannad. Det är hela MMA är liksom, de hetsar varandra så att de ska bli förbannade. Jag tycker det är kul att kolla på MMA, men jag blir så trött när de liksom... gör på det sättet. Det blir så, kampsporten får så dålig stämpel. Två arga män som ska slåss med varandra i en bur. Det är så otroligt äckligt fult, tycker jag. Kampsporten i sig är väldigt, väldigt fin. Alltså, det finns filosofi runt omkring. Sen är ju, alltså, det är ju inte roligt att slå någon i ansiktet. Som jag sa, jag ser det mer som någon sorts kull. Att jag undkom hans spark genom att hoppa till sidan och sen så duttar jag till honom i foten på kinden till exempel. Så jag kan inte, jag sparkar liksom inte hårt när jag... Och jag har inte det i mig alls. Och det gjorde jag nu på matchen också när jag gick där. Jag går runt och minglar. Jag ser allt som en liten lek, och det är ett litet försvar för mig också, för att jag är förmodligen nervös då. Men jag tycker mer det är kul att testa på nya saker och känna vad jag är kapabel till att göra. Gilla utmaningen där att jag menar, jag sitter och målar naglarna och leker med barn, och sen så helt plötsligt ska jag gå in och slåss på en matta med en annan kille som då är arg. Det är jättekonstigt.
Jag förstår, och frustar lite grann och sådär.
Ja, det är så långt bort ifrån min... jag vill gärna en kram egentligen, men det kan jag inte göra.
Kan vi och prata ut om det här? Ja,
vi skiter, vi kramas istället, hörru.
Ja.
Nej, men det är kul. Väldigt roligt. Man måste vara fokuserad och där och då. Och det är väldigt få grejer jag kan vara där och då med.
Nej, men det är klart. Man måste vara fokuserad, annars får man ju lite stryk.
Ja, det man får...
Är man inte vaken så smäller det.
Då somnar man. Är man inte vaken så somnar man.
Har du något tips? Ett universaltips som skulle passa för mig som väger 120 och behöver gå ner, eller till min grabb på 12 år som känner att han bara vill göra något, eller vem som helst. Har du något sånt?
Ja, det är egentligen inte ett tips, men jag har flera små tips, men det är att...
Ja, men vi kan ta flera små tips.
Alltså. Det är för det första att...
De är väl ihop, antar jag.
Att inte hålla på att pressa sig själv hela tiden, att man ska göra massa saker. Till exempel, jag har som mål varje dag att träna. Men ibland blir det 10 minuter, ibland blir det en timme, ibland blir det 3 timmar. Men att man försöker ta sig sin tid varje dag. Att man inte hoppar över den så att rutinen bryts. Den ska inte brytas. Nej. Och med det då sagt, så... måste man också vara flexibel med vilken sorts träningsform man väljer. Att man kanske säger så här: jag skulle ju gå simma klockan 6. Ja, men det gick inte. Ja, men då får jag ta en promenad eller gå upp i skogen. Eller göra en tabatapass. Att man är lite flexibel i hur man ska träna.
Ja, för det har jag ju problem med själv.
Med att vara...
Att jag blev för rigid. Liksom. Jag måste följa det här passet.
Och ja.
Gör jag inte det, så blir det lite panikigt.
Ja, men problemet är att det sätter sig psykiskt då, om man inte klarar av. Alltså om man inte hittade tiden eller inte gjorde det. Dagen efter mår man lite dåligt att man svek sig själv.
Är det lättare att lägga av?
Mycket lättare.
Uh-huh.
Så att man tittar på lite grejer vad man kan göra. Till exempel... alltså det finns ju många motionsformer som helst. Alltså cykla, spela fotboll, simma, gå upp i skog, klättra upp, gå i skogen och böj dig ner och ta upp en...
samla pinnar.
Ja, men precis, exakt.
Bygg en eld.
Samla pinnar, gör det 45 minuter, det är fan jobbigt.
Ja.
Då har du gjort någonting, eller gå ut och gör något, gör vad som helst. Bara man gör någonting. För det handlar ju om att du ska upp i puls en del och att du stannar där länge. Det är då du bränner fettet ju. Så om du hoppar över det, då är det ju... Ja. Och sen rutinen. Alltså inte tappa rutinen. Jag brukar till exempel sätta på mig träningskläderna när jag kommer hem från jobbet. Då sitter jag med min suspensor.
Sen känns det jävligt förnigt om man inte tränar.
Ja, men då känns man... Det känns inget bra när man sitter på sängkanten och tar av sig liksom suspen och boxarhandskarna.
Och inte lägger det i tvätten.
Nej.
När man tar av träningskläder och inte behöver lägga dem i tvätten, då känner man sig lite lite fånig nästan.
Nej, men så tycker jag att det här med att man ska växla träningssätt. Det finns ju massa rörlighetsträning, det finns ju styrketräning, det finns konditionsträning, det finns mängder, en uppsjö av olika träningsformer. Det är lätt att man snör in på ett och samma spår.
Ja, men det är det ju. Det är lite, jag har ju brottats med det själv här nu. Jag ska ju springa Göteborgsvarvet och träna mycket, sprang löpning 10 veckor här, så sprang jag efter ett program och det skulle hålla hela vägen fram.
Ja.
Men nu gör jag inte det längre. För att jag fick liksom känna att jag får styrketräna lite. Nu står jag lite på cross-trainern. Ibland går jag ut och går, eller så springer jag runt där. Jag får bryta det, för det blev liksom lite...
Ja. Men där är en annan sak som jag har plockat in i min egen träning. Det är massage. Självmassage med en tennisboll eller en baseball. En kavel. Att du kavlar musklerna. Alltså det gör också sitt... Du kanske inte kommer ut och springer en dag, men du kan kavla ut musklerna, fascian, och mjuka upp, få igång blodcirkulationen så att du blir i bättre form till dagen efter. Då har du gjort någonting.
Ja, men det är ju det. Får man igång det, så det rör runt i systemet och drar lite slagg med sig och lite sånt här. Så att,
visst.
Man känner sig lite fräschare.
Ja, när variera träningen då. Om det, nu, jag har pratat väldigt länge, men jag kom fram till det. Variera träningen.
Mm. Ja, det är ju tipset.
Ja, att där har du tipset.
Hålla det på tårna lite grann.
Ja.
Vem tycker du jag ska prata med?
Oj. Vem ska du prata med?
Vem skulle du vilja höra hur hen tränar?
Ja, du har väl... Det är ganska många som syns på Instagram. Där följer jag mig. De följer mig redan.
Ja.
Vem skulle man vilja? Åh, gud, vilken svår fråga, hör du.
Ja, det är många som sådär fastnar på det faktiskt.
Du har ju intervjuat en del som jag har varit intresserad av att se hur de tränar. Jörgen Krut då? Har du varit på honom?
Nej, men jag har tänkt på honom faktiskt. Ja, jag har intervjuat Micke Spreitz och jag, så här. Så
lite,
där finns lite kontakter där. Så jag har
mycket kampsport nu kanske, jag vet inte.
Honom.
Ja. Det finns ju också en riktigt cool, en kille som heter Laszlo Mészáros. Han är balettman från, jag vet inte var han kommer. Jo, nej, jag minns inte var han är från i alla fall. Han har nog en riktigt ball historia med balettträningen. Hur hårt det kan vara där.
Ja, för det är... när vi pratar om det här med gamla filmer och sånt, så finns det ju den White Knights, heter den väl.
Ja, precis.
Gamla ballettfilmen från 80-talet.
Ja, han har ju träffat alla de här. Han bor i Sverige. Mm. Laszlo Mészáros heter han. Underbar gubbe som har precis slutat undervisa. Han är mer svettig än eleverna när han är klar.
Och det är bra folk.
Sen så, han skyller alltid på sig själv när en elev inte klarar av någonting, för då har han inte lyckats förklara det på rätt sätt.
Ja, det är ju både bra och dåligt kanske, men visst, det låter jätteintressant. Ja.
Det skulle vara kul att höra honom faktiskt.
Mm. Ja, det är en lång erfarenhet också att prata om.
Ja, kul att vi äntligen fick till det här, hör du.
Ja, det tycker jag. Är det något jag har missat? Tycker du det?
Nej, det tror jag inte. Det var väl det, känner jag. Vi får väl höras i framtiden om det blir något mer.
Ja, men det tycker jag. Vi får fortsätta hålla lite kontakt. Jag tackar så jättemycket för att du ville ställa upp.
Tack för att du gör den här podcasten, den är jättebra.
Du tycker det? Ja, vad trevligt att höra.
Jag
försöker hålla den på en nivå som är lite rolig och lite
informativ
samtidigt.
Det gör du.
Ja, det är bra. Vad glad jag blev.
Ja. Lycka till med springloppet där då.
Ja, men det ska jag ska nog fan klara mig runt i alla fall, tycker jag.
Ja.
Så får vi se hur det går.
Ja.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket, ha det bra.
Ha det gott, hej.
Hej, hej.
Så, där var det avsnittet. Hoppas ni tyckte det var lika roligt som jag tyckte det var. Jag tycker hans filosofi med barnen, att man ska se dem, de är lite längre ner än vad vi är. Jag tycker det är strålande fint av honom att han orkar, att han kan, att han liksom får ihop det där med att träna barn. För att det är inte lätt. Det är det sannoliken inte. Men gå in och följ honom. Ni hittar honom på Instagram som Mattias Singh i ett. Det blir liksom M-H-I-A-S-S-I-N-G-H. Mattias Singh. Skitkul kille. Och så här. Roliga videos. Så, det var det. Jag är lite förvirrad då. Jag känner mig hyperstressad. Imorgon ska jag sätta mig och göra en intervju. Och jag hoppas all min utrustning håller. Jag hoppas allting här håller. Men det tror jag det gör. Vidare, som sagt, läs min blogg. Den är jättebra. Har ni kommit hit via bloggen, lyssna på avsnitten. Gör det. För det är kul att göra. Nu så har jag inte så mycket mer. Följ mig på Instagram, Twitter kanske. At Eggemannen är det såklart. Följ bloggen. Gå in på DFVS. Du får vila sen på Facebook. Lägg mail till mig. Berätta för mig vad ni vill. Vad jag ska. Det uppskattas jättemycket. Jag får en del såna här och jag försöker faktiskt följa upp allihopa. Med att jaga gäster som ni föreslår till exempel. Och jag tror jag svarar alla. Jag tror inte jag har missat någon än. Har jag det så får ni ju slå på mig nästan. Så utan mer snack nu. Det har varit tillräckligt med snack från min sida. Så lämnar jag här. Så tills nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.